Kan musik ge oss kunskap? Hur gör man motstånd mot chefer som bara bryr sig om statistiken? Och har vi fri vilja? Ja, det är frågor som retar tankeaptiten som vi har fått från er lyssnare och som vi strax ska slänga ut till tre hungriga filosofer. Det här är Filosofiska rummet med ett nytt avsnitt av Fråga filosofen. Och här i Filosofiska rummet finns Lyra Ekström Lindbäck, Torbjörn Tännsjö och Jonna Bornmark. Välkomna.
Tack.
Tack, tack.
Det är ett oförändrat uppställ från förra säsongen av Fråga filosofen. Hur känns det att vara tillbaka?
Ja, jag hörde att Torbjörn var stridslysten innan vi gick in i studion, så jag är lite nervös nu.
Det känns bra att vara tillbaka.
Ja, Jonna?
Ja, det är alldeles utmärkt att få prata med de här personerna igen. Mm.
Och innan vi kör igång med frågorna så vill jag börja med att rikta ett varmt tack till alla er lyssnare som har skickat in era funderingar på mejl och i sociala medier. Vi älskar det, och får ni inte svar idag så kan det komma framöver. Och då börjar vi. Vi har fått frågor om konst och musik från Magnus Holmberg, och han skriver så här. Jag funderar om förståelse av konst, särskilt musik. Min första fråga är hämtad från Bob Dylans bok Låtskrivarkonsten 2022. Första frågan. Ta två människor. Den ena studerar kontrapunktisk musikteori. Den andra gråter när en sorgsen låt spelas. Vem av de två förstår musik bäst? Min andra fråga är om och vilken slags kunskap som kan ges eller förmedlas av musik. Lyra, det här är frågor som du har funderat mycket över. Och om vi börjar med den här frågan om vem som förstår musik bäst. Den som kan musikteori eller den som gråter av musiken.
Ja, då är ju frågan, vad innebär det att förstå ett konstverk? Ska konst förstås som kommunikation från en avsändare till en mottagare? Alltså, handlar det om att förstå vad upphovspersonen avsåg med verket? Eller handlar det om att kunna analysera hantverket, strukturen i verket? Det är ju de två alternativ han ställer upp. Men jag tänker att den uppställningen, det är lite som att fråga sig, vem har förstått en människa bäst? Den som gråter mest på hennes begravning eller hennes psykolog? Och ingen av de två är kanske de som liksom har... Det finns någonting mer med konsten. Liksom, det finns någonting mer med varje unik person. Och det är det här som man inom estetisk teori brukar kalla för det konstsköna. Det är liksom begreppslöst, alltså det handlar inte om att man ska fatta någonting. Det är också inte liksom sinnligt, det handlar inte om att man ska känna någonting. Utan det är någonting annat, det är en känsla av liksom harmoni, eller då man tar in det sublima disharmoni när man upplever verket. Så musiken är ju fascinerande som exempel här, för den är ju både ordlös och osynlig, eller den kan vara ordlös, just Bob Dylans musik, kanske inte det. Så säg att exemplet här gäller samma låt. Alltså visst, den som studerar kontrapunktisk musikteori, han kan se låtens struktur framför sig, och den som gråter kan känna den i kroppen, men jag skulle ändå hävda att det att förstå ett verk handlar om någonting annat.
Okej, så ingen av de här två egentligen då?
Men det avgör inte hur väl de förstår verket.
Mm. Vad säger ni andra?
Alltså den viktiga filosofiska frågan tycker jag är där om musiken har någon mening, om den uttrycker någonting eller ej, som man kan förstå, vilket lite antas i frågeställningen. Mm. Och många musikkritiker så skriver som om de tyckte att det vore så att musiken verkligen uttrycker, kommunicerar någonting. Beethoven målar upp ett landskap, säger han i sin pastoralsymfoni, och man uttrycker känslor, kanske inte påstående, men kanske till en del tycker att man kan påstå någonting med musik. Där har jag en bestämd uppfattning. Vi hade ett seminarium med den här frågan på 70-talet på filosofiska institutionen, och många kom fram till den här nihilistiska ståndpunkten när det gäller mening i musik, att musiken har ingen mening. Det kanske är trivialt, banalt, men å andra sidan läser man till exempel recensioner, så verkar det som som av många recensenter tror att musiken uttrycker någonting bestämt. Så det finns en tradition från Hanslick, en österrikisk tänkare kring musik på 1800-talet, fram till Lars Bergström som skrev en uppsats som heter Mening i musik, där han driver samma tes att den saknar mening. Och jag tror många av oss som deltog i den där seminarieserien kom fram till just den ståndpunkten. Man får ju pröva där och försöka hitta meningen i så fall och återge den om man vill motbevisa den här nihilistiska ståndpunkten.
Ja, och då kanske vi måste ta ett steg till då. Vad är mening här? För jag är nog lite på ditt spår, Lyra. Men jag tycker också att du lämnar oss helt. Det är något annat. Det är så här, ja men tack. Sa du någonting där överhuvudtaget? Jag vet inte. Jag tänker nog att man kan att förstå musik är att förstå någonting om världen. Det är att förstå någonting, att någonting öppnar sig. Att jag förstår någonting som just kanske inte är... Det är inte en faktakunskap. Det liksom går inte att ställa upp på ett liksom verbalt liksom sätt som går att leda i bevis. Vi är så vana vid att kunskap är just den typen av kunskap. Men förståelse, det ja, men en del filosofer har pratat om som aletheia, eller liksom att någonting visar sig, framträder, att världen just blir faktiskt meningsfull. Och här är våra känslor en liksom central beståndsdel i det. Men det är inte bara att jag så här gråter eller liksom känner någonting, utan förståelsen är liksom förbunden med det där. Att världen visar sig på ett specifikt sätt som jag tänker, oj, det där hade jag liksom inte sett förut. Och när det är väldigt starkt så kan det verkligen gripa mig. Det här har jag inte sett förut. Nu vrids hela världen åt ett lite annat håll.
Torbjörn, du spelar ju mycket själv.
Ja, alltså, och då är man kanske störd på ett sätt av att man... För Lyra har helt rätt i det där, att man... En sak är att förstå musiken, hur den är sammansatt, hur den framförs. Och när jag sitter på en konsert så lyssnar jag speciellt efter misstag i orkestern och så. Jag kollar in dirigenten, var sitter rättan, i pinnen eller i handen och sånt där. Så att det är på ett sätt distraktion, men det är också fördjupar ju upplevelsen på det sättet. Men vad det till sist handlar om, tycker jag, det är att njuta av musiken. Det är liksom det som är poängen med musiken, att den framkallar, man kan säga som Lyra, att det är en estetisk njutning, att den på något vis är finare och mer komplex eller någonting sånt, men det kan den ju vara, men den kan också vara rå, enkel, jag bara gråter. Jag tycker allt det där är tillåtet, och det är så att säga poängen med musiken, skulle jag vilja säga.
Men betyder det då att, förlåt, men att känslan ligger närmare att förstå musiken än teorin?
Ja, den är sinnlig, musiken ju, så att man erfar musiken genom sina sinnen och man upplever en njutning, vill jag påstå. Sen kan man naturligtvis lära sig någonting återigen av hur det struktur och så, men den kan framstå som en bit av verklighet när jag får en fördjupad syn på världen som sådan. Men det är på något vis inte poängen med musiken, skulle jag säga.
Jag tycker att det är väldigt typiskt filosofer att dra likhetstecken mellan mening och kunskap på det sättet ni gör. Jag tycker absolut att konsten har en mening, men jag tycker inte att den ska förstås som kunskap. Numera har det blivit väldigt populärt att förstå konst som kunskap i och med konstnärlig forskning och sådär, som får liksom miljoner mer i stöd varje år. Och jag tycker att det är en farlig utveckling. För att jag tycker inte, alltså, när man förstår konsten som kunskapande så glömmer man bort lockelsen med konst, som jag inte tror att man nödvändigtvis behöver förstå i termer av sinnlig njutning som Torbjörn gör, men man glömmer också bort konstens frihet att vara tvivelaktig. Alltså det konsten gör, det är liksom att, ja men Platon var ju misstänksam mot konstnärerna för att de intresserade sig för det onda, för att de ljög om olika saker, för att de gav oss känslan av att förstå saker som vi inte kunde förstå, typ hur det är i Hades dödsrike och sådär. Och allt det där gör ju konsten. Konsten speglar någonting om vad det är att vara människa som inte nödvändigtvis är sant.
Och att det liksom kanske förleder oss då, det får oss in på olika stämningar.
Ja. Och jag håller inte alls med dig, för jag tycker att vi har ett alldeles för snävt kunskapsbegrepp. Och att det är en av den västerländska modernitetens stora problem. Att vi har reducerat kunskap till någonting abstrakt, generellt och helt verbaliserbart. Och sätter det på en tron bortanför andra typer av kunskaper. Till exempel kroppslig kunskap, situationell kunskap. Så att jag är snarare för att vi behöver bredda kunskapsbegreppet. Egentligen så är jag inte säker på att vi kanske menar helt olika saker. Vi kanske bara lägger begreppen på lite olika platser och tycker att det är viktigt av olika anledningar. Det är ju faktiskt mer politik.
Ja, men varför ska konsten in i den teoretiska vetenskapen och underordnas på långa modellen?
Varför tror du att vetenskap bara är teoretisk?
Varför ska inte konsten läras ut som ett hantverk?
Det är klart den ska lära sig som ett hantverk.
Ja, för nu håller man på att föra de konstnärliga utbildningarna i en annan riktning.
Ja, jag tror att jag känner jag också starkt för Lyras kritiska ståndpunkt.
Men jag tycker inte alltså att du har förstått vad konstnärlig forskning är när du säger så.
Det är åtminstone det jag säger när jag säger
att... Nej, det kan ju vara vad som helst.
Att man inte uttrycker något påstående innehåll. Man säger ingenting med musik på det sättet. Och den kan inte därmed ingå i en sån vetenskap... ram heller som man försöker pressa in den i, tycker jag också. Ja, precis det du säger, Lyra.
Frågan är om filosofin går att pressa in i den ramen, för filosofin mår precis lika dåligt i det som du pekar ut som problematiskt med att det liksom är strikta lärandemål och kanske någon sorts mätbar kunskap. Även i filosofin så vill vi odla tänkandet, det fria kritiska tänkandet, så jag förstår inte varför det skulle skilja sig från konsten.
Nej, och därför tror jag att vi behöver fler filosofer som är verksamma utanför akademin.
Nu kanske vi lämnar ämnet ganska mycket, och vi, det tror jag att lyssnarna uppmärksammade också, att vi faktiskt sömlöst gled över på den andra frågan, nämligen om musiken kan ge kunskap, och med ganska skiftande svar då, om vi ska sy ihop den här säcken till Magnus Holmberg, så...
Kan vi säga att vi har lite olika åsikter om det?
Olika åsikter om vad för slags kunskap man kan få, och... Men jag skulle ändå säga när jag lyssnar på er att det handlas mer om känslor än teori i alla fall.
För att när det gäller blir att så upprörda. Ja.
Men därmed är det inte sagt att musiken uttrycker känslor, men däremot så skapar den ju känslor hos oss.
Och vi kan också säga att den kroppsliga kunskapen i att kunna ett hantverk, i att kunna en teknik, i att liksom pianospelaren kan klaviaturet, det är ju en sida som, om vi reducerar den till blott teknik, så nej, det är inte där kunskapen, liksom, pianospelandets värde ligger. Men det är en helt nödvändig del i en del av det musikaliska utövandet.
Mm. Vi hoppas att Magnus Holmberg är nöjd med detta svar och går vidare till den andra frågan här i Fråga filosofen med filosoferna Lyra Ekström Lindbäck, Torbjörn Tännsjö och Jonna Bornemark, som svarar på era frågor. Frågor som vi har fått i sociala medier och på mejl till filosofiskarummet@sverigesradio.se. Vi har fått en fråga från Tanja Östberg. Hon skriver: Jonnas bok Det omätbaras renässans är enligt mig väldigt värdefull i syfte att utveckla välfärden. Så som arbetande i välfärdssamhället, hur ska man kunna stå emot chefer som enbart bryr sig om statistik och som använder härskartekniker för att få medarbetare att fokusera på att tillfredsställa systemet istället för att leverera kundvärde i främsta rummet? Jonna, den här frågan går ju till dig, och det är en fråga som du har fått förut.
Ja, det är en ganska vanlig fråga, framförallt hur man gör motstånd. Men om jag bara får säga någonting om grundproblemet här först, så har vi under 2000-talet framförallt i ökande grad människor som jobbar i mellanmänskliga yrken, där man vill fokusera på kanske relationen till eleven, fokusera på att vårda den här patienten, att stötta den här individen. Där har fokus dragits allt mer till att istället se till att följa manualen, att fylla i de rätta papprena, och det blir liksom en förskjutning i vad som är viktigt i jobbet. Därav som jag tolkar den här då, att just att fylla i statistik, att det ska vara just kvantifierbart, att det ska vara mätbara kategorier, när jobbet till syvende och sist inte handlar om det. Och det tar också fokus och det skapar en etisk stress. Mm. Så det här är ett problem som väldigt många i de här yrkesgrupperna lider av. Och ett grundproblem i det här är just att man har gått mot ett kunskapsbegrepp där det bara är det mätbara som räknas som kunskap. Och då kan det vara väldigt viktigt att poängtera att det Aristoteles kallades för phronesis, för professionellt omdöme i de här fallen skulle vi kunna säga. Det är också en kunskapsbegrepp. kunskapsform. Och det är också någonting man behöver uppmärksamma och odla. För precis som alla kunskaper så är det någonting som kan bli bättre av att man utbildar det. Så, men, ja.
Precis. Om vi går till Tanja Östbergs fråga då. Hur kan man stå emot chefer som fokuserar på systemen framför att leverera välfärd?
Här finns det ju en lång rad av olika typer av motståndsstrategier. Och det första jag noterade att folk gör är ett mikromotstånd. Man lägger det mest förpapprade papper underst i högen. Man tar de där 10 minuterna mer med den här eleven trots att jag egentligen borde fylla i de här dokumenten. Man helt enkelt liksom glider emellan. Och det är nog mycket det som gör att systemen fortfarande fungerar. Att man inte bara gör precis som man blir tillsagt, helt enkelt. Men mikromotståndet blir ju väldigt individualiserat och det blir liksom upp till... Det ändrar ju inte systemet. Så mycket ännu viktigare är ju ett makromotstånd. Där man verbaliserar, det är därför det är så viktigt att fortsätta verbalisera det som till syvende och sist inte går att verbalisera hela vägen. Att prata om det, att lyfta fram det, att synliggöra det. Och därmed också hitta begrepp. Till exempel omdöme, det är någonting viktigt. Vi behöver få syn på vad det är för någonting. Och sen så skapa sina allianser med andra som ser det här. Och slutligen välja sina strider. För att man kan inte ta varje strid, då bränner man ut sig. Men med goda allianser, om man väljer sina strider, så kan vi faktiskt tillsammans knuffa det här åt ett annat håll.
Det är någonting i förutsättningen i den här frågan som jag tycker är djupt problematiskt. Alltså det finns en oerhörd romantisering av det här som kallas praktisk kunskap, tyst kunskap och så. Det är ju ett väldigt banalt fenomen. Vi utövar när vi cyklar, vi utövar en matematiker utövar när hon hittar ett bevis, en läkare utövar när hon ställer en diagnos och så. Och problemet är att det här är ju verksamheter som behöver utvärderas. Cykeln, jag ramlar omkull om jag cyklar fel. Matematiken, ja, beviset är ju beviset på att det är lyckat och så. Men när läkaren ställer diagnoser, när till exempel jag var på en konferens om tvång i vården. Det här med att göra suicidbedömningar till exempel är någonting som läkare tvingas göra där. Nu finns det tydliga studier som visar att de där bedömningarna fungerar inte. Men då frågar du en läkare som gör en sån här praktisk, utövar sin praktiska kunskap. Och då får du alltid svaret, jo men i det här enskilda fallet, jag har en sån lång erfarenhet. Jag kan i det enskilda fallet utöva fronesis eller gott omdöme och så vidare. Så jag grejar det här. Alltså hela den här romantiken kring detta, när det till och med finns bevis för att det inte fungerar. Och man fortsätter ändå. Och som Jonna spär på ett sätt i det här svaret nu som du ger. Jag tror att det är djupt problematiskt. Alltså vi behöver mer vi behöver testa så att säga vår förmåga. Alltså vi som människor är ju också, har det visat sig, överkonfidenta, som man säger, stödiga. Jag tror att vi är duktigare än vi faktiskt är, och det finns ju studier på det också. Så vi måste helt enkelt, det är klart det finns exempel på det som frågeställaren här skriver, där det går till överdrift och så, men mer utav utvärdering av den praktiska kunskapen, speciellt när människoliv står på spel.
Just att utveckla omdöme inkluderar en kritik och en självkritik och att lyfta fram saker och ting och inte låta dem skvalpa kvar i en profession.
Jag menar att man mäter resultatet?
Nej, jag menar först och främst att självklart kan man mäta saker och ting. Det handlar aldrig om att antingen mäter vi allt eller så mäter vi ingenting. Det handlar om att ha ett klokt mätande som visar det som är viktigt. Självklart. Men när det helt prejar ut människors eget beslutsfattande och handlingsutrymme i de mest så här, centrala yrkena som handlar om att liksom, relatera till andra människor, då ligger vi jävligt pyrt till.
Men Torbjörn, tycker du att det är fel att göra motstånd? Vad är ditt svar till Tanja Östberg här?
Läkare som gör motstånd, man gör studier som visar att det de gör fungerar inte. De hänvisar till sitt eget sin stora förmåga i situationen, sin långa erfarenhet och så vidare. Jag tror att det finns väldigt många exempel där man helt enkelt borde mäta mera. Sen finns naturligtvis idiotiska utvärderingar och så som görs i olika sammanhang. Jag har själv varit med om sådana inom den akademiska världen. Men det mesta av den också granskning och så som man ägnar nästan hälften av sin tid åt i den akademiska världen tycker jag är meningsfull och nödvändig för att den här kritiska nivån ska upprätthållas i verksamheter.
Jag undrar lite vad du svarar Tanja Östberg här.
Alltså jag skulle vilja veta mera. om vem hon är och i vilken situation. Alltså, upplever hon sig bara påhoppad på det här sättet? Borde hon egentligen utvärderas? Och försvarar hon sig bara? Eller har hon identifierat ett av de där fallen där det har gått till överdrift? Det kan vi ju inte avgöra utifrån frågans formulering.
Ja, men eftersom det här är en fråga om välfärden, så tänker jag, om man vill förändra förutsättningarna så borde man engagera sig politiskt.
Och där har vi faktiskt ett jättestort problem, för den här frågan har gått väldigt osynligt, just för att inget politiskt parti har tagit den bollen. Så jag håller med dig att något politiskt parti borde liksom fånga. Det finns inom alltså, det är inte ett partipolitiskt fråga, men det finns inom falanger inom alla de politiska partierna, eller de flesta i alla fall. Så att den typen av frågor är just svåra då, när de inte liksom syns och blir rött mot grönt, mot blått liksom, eller brunt.
Ja, med engagera sig politiskt så menar jag inte bara gå och rösta, utan faktiskt gå in och driva en sån här fråga.
Men jag tänker att det är inte bara som väljare eller i det politiska systemet som vi är politiska varelser. Och när man jobbar i välfärden och att få välfärden att fungera, det kan vi inte bara göra genom ett yttre politiskt system. Det måste också ske i just välfärdens områden inifrån. Där är det liksom extra viktigt att de är organiserade på ett sätt som tar tillvara på kunskap som är liksom utspridd. Den är bara, absolut, men inte bara den. Och det är här vi liksom kan se, och här är även, det är inte bara jag som romantiserar, som Torbjörn säger, utan vi har också ganska entydig företagsekonomisk och statsvetenskaplig mätande kunskap som visar på hur det här problemet har växt under 2000-talet.
Men Lyra säger ju någonting viktigt när det gäller det här med att politisera frågan naturligtvis. För det finns ju också organisatoriska förändringar utav den offentliga verksamheten som just kräver en sorts övervakning, därför att man måste se att, att de verkligen levererar som de har lovat när de vann en upphandling och så vidare. Det finns ju mycket där man skulle kunna ändra på, tror jag. Men fortfarande, jag är inte övertygad om att det utvärderas för mycket och mäts för mycket. Jag vet inte om det finns någon MP som stöder det. Jag vet många anekdotiska fall där
det beror ju på
borde
hur mycket,
mäta bättre.
Det beror på hur mycket man tycker är för mycket, men någonstans blir det ju absurt. Ska du lägga 90% på att mäta och 10% på att utföra kärnverksamheten? Jag menar, vid något tillfälle blir det absurt, och vi är redan där.
Lyra, ska man inte engagera sig på arbetsplatsen och göra motstånd där, eller hur man nu vill hantera det här, utan är det bättre att, hör det inte hemma där så att säga, utan det ska vara politiskt?
Om det handlar om välfärden, om det handlar om vård och skola, så är ju nivån av byråkratisering reglerad av lagstiftning och politiska beslut. Så det gör ju ingen skillnad om jag på en skola till exempel går in till rektorn och säger jag vill inte sätta betyg från den här årskursen. Jag vill inte utvärdera eleverna så här mycket.
Inte den typen av frågor exakt, men det är otroligt mycket idag som inte är lagstiftat och som man lämnar ett väldigt stort tolkningsutrymme på en mängd olika nivåer. Så det finns mängder av makt i systemet under rådande lagstiftning som den är.
Men då kan vi väl betrakta frågan till, eller frågan från Tanja Östberg som besvarad med göra motstånd, besinna sig, kanske mätningen ändå är bra, och engagera sig politiskt. Det här är Fråga filosofen, och filosoferna Lyra Ekström Lindbäck, Torbjörn Tännsjö och Jonna Bornmark är det som ni hör och som svarar på era frågor i filosofiska rummet. Och nu till en verklig klassiker i filosofisammanhang. Ahmad frågar, vad tänker ni om fri vilja? Har vi en fri vilja? Om vi inte har det, har vi då inget ansvar för våra handlingar? Jag skulle gärna vilja höra er prata om detta. Hälsar Ahmad. Torbjörn, det här är ju en av dina favoritfrågor.
Ja.
Så vad svarar du? Har vi en fri vilja?
Nej, vi har ingen fri vilja. Man kan illustrera det, tycker jag, med en liten enkel berättelse som har varit populär på senare tid. Tänk en kvinna som möter en uppargad björn i skogen. Hon är som de flesta av oss, som vill undkomma levande. Det är vad hon vill. Hon ser björnen också, så hon tror att det är en björn framför henne. Kan hon ändra vad hon vill? Kan hon ändra vad hon tror? Nej, vi har nog varken vilja eller trosfrihet i konkreta situationer på det sättet. Så det tycker jag verkar ganska uppenbart, att vi inte har fri vilja. Men däremot så har vi väl alla en känsla av att man kan handla på olika sätt. Antingen att den här kvinnan kastar sig ner och försöker spela död, att björnen attackerar henne och dödar henne. då kunde vi väl tycka att jo, men hon kunde väl istället ha betett sig klokare och gått långsamt baklänges, talat lugnande till björnen och sådär som man brukar säga att kvinnor ska göra i den här situationen. Jag tar det där med kvinnor, ni vet varför. Det kunde vara en man lika gärna. Men där har man en stark intuition, eller hur? Att hon gjorde på ett sätt, hon kunde ha gjort det på ett annat sätt. Så någon sorts handlingsfrihet verkar vi ändå tillskriva oss själva i såna här situationer. Och kanske indirekt kan vi också ändra då på vår vilja genom att förändra den långsamt, gå i terapi, gå i kloster och så. Men vi tycker att vi kan handla annorlunda. Och det tror väl jag också. Här är mitt svar då, att vi har handlingsfrihet på det sättet. I alla fall så mycket handlingsfrihet som behövs för att vi ska kunna hålla folk ansvariga i ett framåtsyftande synsätt där vi korrigerar varandras handlingar för att få bättre resultat i framtiden. Men däremot har vi en sån fri vilja som innebär att vi också kan hållas ansvariga i ett bakåtriktat perspektiv. Kan vi ådra oss skuld genom att handla fel och så ska vi straffas för vår egen skuld oavsett konsekvenserna i framtiden. Och då tror jag inte att vi har en sån fri vilja.
Hur menar du då?
Alltså den här första formen av fri vilja, ja, nu blir det lite krångligt kanske, jag ber om ursäkt. Men den mening av fri vilja jag tror vi har, det är att den här kvinnan, om hon hade valt att istället gå långsamt från plats. Om det är så att hon då skulle ha gjort det, så det att hon hade gjort ett annat val, ett annat beslut, skulle ha lett till en annan handling, då skulle jag säga att då hade hon handlingsfrihet i den mening som räcker för det här framtidsinriktade synsättet. Vi kan hålla henne ansvarig i det här läget, det är kanske inte så meningsfullt när hon är död, men det är det ändå. Men att säga att hon förtjänade sin död genom sitt idiotiska beslut eller att man förtjänar ett straff därför att man begått ett brott, ja, då krävs det någon form av frivilja som där man också kunde ha gjort ett annat beslut än det man tagit ett annat beslut än det man gjorde. Och den fria viljan har vi nog inte tyvärr. Immanuel Kant tror att vi har den, men det är ju någonting han bara antar, och det är oerhörda metafysiska antaganden. Det här med determinism eller att världen är slumpmässig verkar omöjliggöra en sån form av frivilja som behövs. Det är ett nötskal min tro kring den fria viljan och handlingsfriheten.
Jag tycker att grundproblemet med den här frågan är att man så gärna vill ha ett svar ja eller nej. Och det här tänker jag kommer också tillbaka till en kartesiansk idé om att världen består av res cogitans, tänkandet som är helt fritt och som liksom är fri vilja. Medan vi också har res extensa, materian, som bara är helt passiv, följer helt determinerade lagar. Och fortfarande idag då så står vi här och säger, ja men vad är jag? Är människan? Är vi den där helt fria viljan eller är vi den här helt passiva döda materian som bara följer slumpmässiga orsak-verkan-samband? Och jag skulle tänka att den där grundpremissen där är djupt problematisk. Jag tänker att självklart så är vi ju födda, vi är födda in i en kultur som jag inte har bestämt själv, som präglar mig djupt. Jag har DNA, jag har liksom ett arv, jag har en biologi som präglar mig på en massa sätt. Men att bli människa och kanske också att bli andra typer av levande varelser, jag tänker att det inte är unikt för människan, är att ta det här som liksom är mig givet, som är jag, och omvandla det till en aktivitet. Jag brukar kalla det för paktivitet. Vi är paktiva. Det betyder att vi inte antingen passiva eller aktiva, utan just att vi liksom formeras som levande varelser som börjar handla. Jag tycker att Torbjörns betoning på liksom handlingen här är intressant. För att det är just i våra handlingar som vi kan då vrida allt det här vi har med oss åt ett lite annat håll. Och vi just kan faktiskt agera och också hållas ansvariga, men inte för allt. Mm. Och inte för liksom allt som händer.
Lyra, handlingsfrihet.
Ja, alltså det blir väldigt tydligt i sättet att ni båda bemöter den här frågan att det beror på hur den omformuleras. Vilken betydelse har frihet och vad menar man med vilja? Liksom? Och det är väl grundproblemet med den här frågan, som är en metafysisk fråga. Att vi människor är ju inte metafysiska varelser. Vi är levande varelser som alltid befinner oss i bestämda situationer.
Vad menar du med att vi inte är metafysiska varelser?
Vi är inte metafysiska varelser i bemärkelsen att vår existens utspelar sig på något transcendentalt plan. Liksom. Utan vi är alltid ett här och nu i en bestämd situation. Och Torbjörns exempel, om man övergeneraliserar det och tänker att det belyser vad fri vilja är i alla situationer, då är liksom hela livet som att bli attackerad av en asarg björn. Och så, jag vet inte hur ni upplever livet, liksom. Så inte min vardag i alla fall. Så både frihet och vilja måste kontextualiseras för att man ska kunna ge ett svar som betyder någonting på den frågan.
Mm. Men om vi gör det lite mer kontextualiserat då. Om jag tänker så här, för jag tycker att det är lite svårt att förstå också hur mycket handlingsfrihet har vi också en fråga. Om vi tittar på samhället som vi har idag med brott och straff för olika handlingar och också vad vi förväntas, vilket ansvar vi förväntas ta för våra liv. Tycker ni att det liksom motsvarar den handlingsfrihet vi faktiskt har?
Helt enkelt, är det rimligt att straffa någon som var född under vissa betingelser med ett visst arvsanlag?
Ja, till exempel. Till exempel.
Jag tycker faktiskt att det är en jätteviktig fråga att se vilka betingelser vi ger människor och liksom undersöka den här sidan där man är utkastad i någonting. Men att därifrån gå till att ja, men då är jag fri och mörda hej vilt för det var så synd om mig när jag var liten. Det blir ju liksom ett väldigt långt steg. Och som jag tänker på den frågan och i den här paktivitetsfrågan så kanske jag närmar mig Lyras idé om liksom det situationella. För att då måste vi titta på varje situation. Hur ser vi liksom, hur mycket kan vi kräva av den här människan i den här situationen? Om man till exempel är på väg att bli våldtagen så är det väldigt vanligt att det liksom slås på ett paniksystem som kan paralysera. Och då är det lätt att säga så här, men du borde ju ha skrikit och slagit och skrikit nej. Så bara, nej, men det gick inte i den situationen. Och då, ja, men där fanns det inte så stor handlingsfrihet i just den situationen. Men i en annan situation när jag hade tid att välja om jag liksom skulle gå åt det här ja, men kriminella hållet och göra människor illa med flit eller om jag skulle faktiskt försöka ta det här jobbet för en klassisk moralisk grundfråga på något sätt. Jo, men då tycker jag fortfarande att vi ska hålla människor ansvariga.
Men om jag förstod Lyra rätt så menar du att det handlar väldigt mycket om vad vi menar också med att vi kunde ha handlat annorlunda. Och jag angav ju en väldigt svag innebörd. Det räcker att om jag hade fattat ett annat beslut här så hade jag gjort någonting annat. Då kunde jag också ha gjort det där andra. Och det tror jag ganska ofta uppfyllt. Inte alltid naturligtvis. Man kan ju bara, även om man bestämmer sig för att göra motstånd så kanske man inte gör motstånd för man är panikslagen till exempel. Nu var det den där våldtäktsmannen eller var björnen eller man brukar använda båda exemplen. Men det är en innebörd och en svag innebörd av vilken jag kan handla annorlunda. Men den är ju inte tillräcklig tycker jag för att man ska straffa människorna för att de förtjänar straffet. Därför att jag menar, vi är ju inte determinerade förmodligen av våra omständigheter och så vidare. Så det jag gjorde, fanns tillräckliga orsaker för det långt innan jag var född. Och då känns det väldigt besynnerligt att säga att det är moraliskt försvarligt att plåga mig, om det inte fyller någon framåtriktad funktion.
Vad går gränsen? För du säger både att vi är determinerade
Det är alltid befogat att straffa i den här retributivistiska betydelsen att man straffar därför att man ger någon det hon förtjänar. Men däremot kan man straffa för att avskräcka, man kan straffa för att få en bättre framtida situation. Och då räcker det tycker jag att man då är det rimligt att ha ett straffsystem som är uppbyggt så att de handlingar som jag hade kunnat utföra om jag hade fattat andra beslut, de hålls jag ansvarig för att jag inte utförde det.
Och jag kan bara säga att det här med retributivism, svårt ord,
ja,
men det är ju på något sätt att man ska få
vad
man förtjänar. Vi har gjort ett program om det här så att det kan ni dyka ner i våran katalog.
För jag säga något kort bara om för det handlar inte bara om brott och straff och så, utan jag tänker att det också handlar om vår förmåga att ta ansvar. För om vi till exempel ser på vår relation till miljökriserna så tycker jag faktiskt att det är jätteviktigt att liksom betona att människan är en varelse som kan ta ansvar för sin situation. Och inte bara, och då menar jag mänskligheten och jag menar varje individ. Och att vi här både kan handla och kan ta ansvar. Och det är så lätt att säga, ja men alla de här omständigheterna och det går inte. Och då händer ju absolut ingenting. Så om inte annat så är vi extremt beroende av.
Men då är den svaga betydelsen, eller hur? Att besluta mig för att göra någonting så gör jag det också.
Ja.
Och då, borde jag också ha fattat det där beslutet. Ja. Borde jag ha handlat annorlunda.
Visst. Men jag tänker ansvar är en liten annan fråga än brott och straff.
Ja, jo, ja, fast de flyter ju ihop på olika sätt. Men ansvar för framtiden är ju det tycker jag som är det intressanta nu.
Sen är man också ansvarig för sin vilja, skulle jag vilja hävda. Viljan är ju präglad av allt man växer upp med. Jag menar, vi lever ju alla med en typ av kapitalistisk utseendefixerad vilja som man behöver processa, och liksom man måste utgå från individens frihet när man pratar om viljan, snarare än att utgå från att individens vilja alltid ska vara fri.
Om vi rundar av, Ahmad, kan man väl säga, era tankar är i alla fall att det finns en handlingsfrihet. Inte helt fri vilja, men inte heller helt determinerade. Så det får Ahmad med sig i sin ryggsäck i filosofiska rummet med fråga filosofen Lyra Ekström Lindbäck, Torbjörn Tännsjö och Jonna Bornemark är det som svarar på era frågor. Och då tar vi nästa. Eva Vastesson i Linköping undrar om man har en skyldighet att förvalta sitt pund. Ja, har man en skyldighet att förvalta sitt pund? Lyra. Och vi kanske först ska säga något om var uttrycket kommer ifrån.
Ja, det är väldigt roligt att höra det här uttrycket. Det hör man nästan aldrig nu för tiden. Det kommer ju från en liknelse i Lukas evangeliet. Jesus berättade om en kung som ger några tjänare 10 pund, tror jag det är, att förvalta medan han är ute och gör någon grej. Han är förvisad, tror jag. Så kommer han tillbaka och så har en av de här tjänarna, han har liksom lyckats fördubbla sina pund. Och en har ökat dem med 5. Och en har bara lindat in sina pund i en liten duk och hållit dem undan för att inte riskera att bli straffad. Men han blir då hårdast straffad av alla, för han har inte förvaltat sitt pund. Och det finns en motsvarande liknelse i Matteus evangeliet, där istället är den gamla grekiska pengamotten heter talenter. Och det är därifrån ordet talang kommer faktiskt. Så att liknelsen handlar ju om vad vi gör med Guds gåvor. Och liksom om vi kan stå till svars på rätt sätt när Herren kommer tillbaka. Och då ska vi ju inte då bara linda in dem i en duk. Den här kungen säger faktiskt, varför satte du inte in dem på banken istället? Då hade du åtminstone fått ränta. Liksom. Så att det är ju en väldigt så här, monetär, tydlig berättelse. Men nu för tiden så används pund nästan bara, alltså termen förvalta ditt pund, nästan bara i bemärkelsen pengar. Senast jag hörde det var liksom titeln på en biografi om Marcus Wallenberg, heter Förvalta sitt pund och sådär. Och när vi pratar om talanger så pratar vi ju mycket mer om rättigheter än skyldigheter. Att man ska ha rätten till självförverkligande. Inte att man har en skyldighet gentemot samhället eller Gud eller någonting annat.
Men vad säger du då? Har vi en skyldighet att förvalta vårt pund?
Ja.
Och menar du då, i vilken betydelse menar du det då?
Jag tycker,
är det kapitalförvaltning?
Jag tycker inte vi har en skyldighet att få våra pengar att växa. Jag tycker att hela idén om ekonomisk tillväxt är lite problematisk. Men absolut, att våra talanger är inte bara våra egna att göra vad vi vill med.
Så vad innebär det att förvalta sitt pund då?
Det innebär att fråga sig, vem är jag som människa? Vad kan jag ge till samhället och hur kan jag göra det på bästa möjliga sätt?
Och på den punkten så kan jag hålla med dig att ställa den frågan. Vem är jag och vad kan jag bidra med till samhället? Men jag anar också att det kan finnas en så här... ja, men du som är så begåvad, du borde göra det här och det här och gå dit och dit. Det vill säga att andra ändå ska styra det här och att det finns en massa hårda normer och en liksom socialitet. Där det, ja, men, nu som sagt, jag tycker det är sällan det här uttrycket används, men man skulle kunna tänka sig att någon säger ja, men det här barnet, det förvaltar inte sitt pund för att det har inte läst på Handels här nu. Som den hade, hon hade ju kunnat komma in på Handels och så men gör
tänk,
hon inte
tänk
det.
Tänk vad härligt om det uttrycket gjorde återtåg i dagens barn.
Ja. Och där vi då också kan hävda att nej, hon ska inte förvalta sitt pund utan slösa bort dem på och hitta en alldeles egen väg.
Alltså, tyvärr tycker jag också att svaret är ja, ganska enkelt här.
Tyvärr?
Alltså, vi har en, ja, det är tråkigt att vi tycker lika.
Torbjörn vill slåss.
Ja, men, jag tror att jag sa nej.
Men, sa du nej? Ja, det uppfattade inte jag. Jag uppfattade det som ja. Men det är ju intressant, det är inte pengar förstås, utan det intressanta är ju vad man gör med sina talanger på det sättet. Och det handlar inte om vad andra ska kräva eller så, men en sån här rättvis diskussion som aktualiseras av det här, det är ju när vissa människor har större talang än andra och kräver kompensation för det de gör med, i kraft av denna överlägsna talang. Skicklig kirurg, en skicklig rockmusiker eller så, som ska ha mycket mera pengar än alla andra. Är det rättvist, eller har de i själva verket en skyldighet att förvalta och ska dela med sig, skulle jag säga, då, utav den där talangen? Och då tycker jag att man har det. Så att det där är inte något som... Alltså, jag är så talangfull, så vi köper ju deras tjänster för att vi är så beroende utav dem. Så att frivilligt ger vi dem mera pengar, men det är orättvist när vi gör det. De borde inte få mera.
Jag skulle vilja lyfta en annan sida av det, om man frågar ett samhälle om det förvaltar sitt pund, det vill säga använder sina talanger på bästa sätt. Och jag som har jobbat mycket inom neurodiversitetssammanhang kan ju se att vi har ett samhälle som verkligen inte förvaltar sitt pund och förmår att ta tillvara på en massa genial talang och talang på massa olika sätt. Så att jag tänker att den frågan kanske är allra viktigast att ställa på liksom en kollektiv eller samhällelig nivå.
Men jag har också en fråga till er då, som tycker att man ska förvalta sitt pund. Innebär det att om jag till exempel är väldigt begåvad inom, säg, musik, så ska jag satsa på det, även om jag är mer intresserad av matematik?
Nej.
Alltså, en del av begåvning, framförallt när det kommer till de fria konsterna, det är ju viljan. Jag tror inte att du kan bli en storartad musiker om du inte verkligen brinner för musik. Jag tror inte att du kan bli en storartad fotbollsspelare heller, om du inte på riktigt tycker att det är kul att spela fotboll. Med vissa andra yrken blir det lite knivigare.
Men det är något som Lyra säger, tror jag, men att det inte går, va? Man kan inte tvinga någon på det sättet. Men om det gick, så skulle mitt svar vara ja. Det vore ju förfärligt om Mozart hade valt att spela fotboll istället. Det fanns väl inte på hans tid. Men om han hade förslösat sin talang, det hade vi gått miste om all den musiken. Det var verkligen en moralisk plikt, tycker jag, som han också iklädde sig.
Fast jag tänker nog att man lever, du var inne på njutning förut, alltså varför lever man? För att du ska kunna sitta här flera hundra år senare och tycka att, tänk vilken tur att Mozart skrev om det där. Om vi nu, för jag tror att det är så att Mozart hade inte kunnat skriva det där om han inte tyckte om och sin musik och tyckte om att göra sin musik. Men om vi nu ändå låtsas det då, så tänker jag att nej, han levde för sin skull, inte för din skull.
Han piskades väl till att börja träna som musiker?
Jo, visst.
Väldigt ung.
Ja, visst. Jo, visst. Det har ju många av dem blivit tvingade in i det där, och tack och lov för det.
Och det är ju också en fråga i det här, om man då tänker att det finns en skyldighet att inte odla sitt pund. Det kanske är svårt. Men om man tänker att det finns en skyldighet att förvalta sitt pund, gentemot vem? Är det samhället? Är det en själv?
Ja, jag tänkte på det, att det är väldigt svårt att ta bort den andliga dimensionen ur den här frågan för mig. För det är en fråga om mening till sist och syvende. Det är liksom en fråga om någonting andligt i att kunna stå till svars för om man har gjort det mesta av sin tid som människa.
Jag tycker, som svar på din fråga där, att det handlar om, inte samhället, för det är någon sorts konstig konstruktion, men alla som berörs av mina handlingar. Det är inte bara för att mitt liv ska gå bra, då har jag inte levt ett lyckat liv, så att säga, om det är på bekostnad av andra, utan det handlar om den samlade effekten av mitt liv.
Både för dig själv och
också
för andra.
Också för mig själv, förstås. Ja.
Det finns ju vissa grupper i samhället som har på olika sätt tvingats att leva väldigt mycket för andra. Och där tänker jag att det faktiskt är väldigt viktigt att betona att vi lever först och främst för oss själva. Men vi är ingen människa i en ö. Så att leva för sig själv betyder att skapa sammanhang som är liksom goda och som vi mår bra i. Så att leva för sig själv betyder inte att bara vara helt egocentrisk. För det skapar ett sammanhang som jag till syvende och sist inte kommer må bra i.
Så kan man förvalta sitt pund, Eva Wastesson i Linköping. Ja, det var sista frågan i Fråga filosofen den här gången, med Lyra Ekström Lindbäck, som är filosof och författare, Torbjörn Tännsjö, professor emeritus i filosofi vid Stockholms universitet, och Jonna Bornemark, professor i filosofi vid Södertörns högskola. Tack för en ny frågeomgång. Så min fråga, vill ni ha fler frågor?
Ja,
det kommer. Vad det blir för frågor, det hänger på dig som lyssnar. Skicka din fråga till filosofiska rummet snabel@sverigesradio.se. Producent var Marie Liljedahl, Cecilia Strömberg-Wallin heter jag. Vi hörs!